Hej och välkomna till Kompilator, där vi idag ska återbesöka lite gamla synder. Med mig har jag Erik. Välkommen Erik.
Tack så mycket.
Du var ju med i Kompilator här strax innan jul, vill jag minnas att det var. Där vi pratade om våra ambitioner att börja lära ut programmering i olika kursformat. Och vi gjorde en ganska offentlig commit att vi skulle producera och sälja. Och sen skulle vi kolla hur det gick för oss. Och här är vi idag, 2 månader senare än vad vi sa. Och hur har det gått för dig? Det har gått skitdåligt för mig.
Ja, det har gått skitdåligt för mig också. Jag tänkte säga, det här känns lite som när Elon Musk presenterade Cybertrucken från Tesla och sa att glaset var okrossbart. Han tar en sten och kastar på bilens sidoruta och på rutan totalspricker.
Och de gjorde om det va, också för att dubbelkolla så att det inte bara var en fluk första gången.
Ja, jag minns faktiskt inte.
Ja, det var ganska spektakulärt.
Ja. Ja, men lite så känns det faktiskt. Ja. Vi hade ju båda höga ambitioner och planer. Och jag var faktiskt ute och fiskade lite grann och pratade med lite potentiella kunder. Mm. Sen kom det någon form av ändring där i konjunkturen. Mm. Det var liksom i samband med att vi hade snackat om det. Och Dalla jag hade pratat med sa att vi vill helst inte lägga pengarna på det här nu. Mm. Utan vi känner att vi måste satsa på annat. Betala våra anställda och sånt där.
Det är ju hedersvärt av dem att prioritera sina anställdas löner. Men tråkigt. Tråkigt för dig. För du hade ändå ganska ambitiösa planer. För du liksom gick ut och verkligen sålde in dig själv. Låter det som.
Ja, jag hade ju skrivit ihop någon form av beskrivning av vilka kurserbjudanden jag hade. Mm. Och ja, jag satt ju hemma på min kammare och kontaktade bekanta och tidigare kunder och sådär. Och hörde mig för. Det kom väl aldrig riktigt så långt att jag fick komma ut till dem och presentera vad jag ville göra för någonting och vad jag kunde erbjuda dem. Och om vi kunde skräddarsy något paket också. Mm. För från början hade jag ju tanken att jag inte riktigt visste vad jag ville erbjuda, för jag visste inte vad kunderna ville ha. Men tillsammans kunde man ju ha några tidiga kunder som kunde vara med och liksom definiera behov. Och där det sen är utifrån det att ha haft kurser några gånger att det kunde utkristallisera sig några standardiserade paket. Mm. Som man sen kunde erbjuda. Men ja, så långt kom vi aldrig.
Ja, det finns ett uttryck på engelska som är time makes fools of us all. Och det är väl något snarlikt, någonting konjunkturen gör debiterare av oss alla. Man blir mycket mer försiktig med roliga sidogrejer när en lågkonjunktur knackar på dörren.
Ja, men lite så kanske det också var. Är det det som kom och gjorde sig gällande hos dig?
Dels det. Jag hade ju tänkt att satsa på videokurser först. Jag kom ganska långt ändå. Jag liksom laddade ner lite program och testade göra lite videos, liksom så här tekniska tester. Men så började ett nytt uppdrag och så ville man vara lite duktig första månaden på ett nytt uppdrag och liksom visa fram fötterna. Och jag har mitt hönshus som jag brygger på. Om ni följer mig i sociala medier så brukar jag blänka till med lite progress pics från mitt hönshus. Men det, jag är en medelålders man med barn och hus. Det finns väldigt mycket som pockar på uppmärksamheten. Mm. Är min ursäkt. Och jag någonstans. Jag behöver typ. Om jag ska göra någonting som tar en halvtimme. Så behöver jag ungefär 2 timmar. Och 3/4. För att liksom. Första 2 timmarna och 15 minuterna. Förbereda mig mentalt på vad jag ska göra. Och sen göra det i 30 minuter. När det är något nytt.
Ja, och speciellt för att spela in film. Kan jag tänka mig. Också liksom. Kräver extra mycket när man inte bara måste ha ha med sig rösten, utan man måste liksom även få det att klaffa med videon som man spelar in.
Ja, man måste se presentabel ut. Bara en sån sak måste du åka klippa med. Och...
Ja, precis. Ja, det var skönt att det kom från dig. Nej. Nej, förlåt. Ja, nej, men jag kan tänka mig liksom att ja, just att samla den energin,
mm,
det tar tid. Och sen blir man ju bekväm också. Jag har ju kunnat sitta, jag klev ju också på och började jobba åt en ny kund i samma veva. Och då, mm, liksom, man ska lära sig deras business, och man ska lära sig vad det är man ska göra för någonting, och så ska man göra det också. Och sen, ja, jag har ju två små barn, en treåring och en femåring, som det är väldigt kul att leka med. Också hus. Visserligen är vi väldigt bortskämda, för huset är bara 13 år gammalt, så det är inte så mycket att ta hand om.
Mm.
Men då kan man istället passa på att vara ute och träna och klippa buskar och hålla på och påta i trädgården. Och på något sätt så har jag också lite grann känt att när arbetsdagen har varit slut hos min kund, så har jag inte varit så sugen på att sitta och fortsätta jobba, men att göra något annat, utan då vill jag helst bara stänga av hjärnan och,
mm,
ja.
Jag har ju varit igenom den här processen många gånger också, för jag lurar mig själv att, ja, men när jobbet är slut så har jag massa energi kvar att göra sidoprojekt, för att det är roligt. Men, mm, den energin kommer från samma pool som jobbenergin.
Jag undrar hur det kan vara så egentligen. För det finns ju andra sidoprojekt eller saker som jag har hur mycket energi som helst till.
Ja, som vad då till exempel?
Ja, men jag kan ju gå ut liksom och träna ett stunt styrketräningspass i garaget.
Mm.
När jag har jobbat en hel del och är supersött.
Ja, men det är en helt annan sak än att sitta och försöka nöta annan slags kod när man har suttit och nött kod hela dagen.
Ja, jo, men så är det faktiskt. Men det är fortfarande väldigt energikrävande.
Mm.
Och inte så mentalt, jo, det kan vara väldigt mentalt energikrävande också, för att tvinga sig själv att lyfta de där vikterna.
Mm.
Men det är sant, det kan ju vara en annan sak. Det är inte så komplext.
Mm. Men det är ändå liksom, det är saker på en to-do-lista som ska strykas, och det är ganska skönt att pausa den to-do-listan dagen,
mm,
efter.
Mm.
Men,
och ja, sen finns det inga ekonomiska incitament heller. Och det innebär att det finns heller ingenting som jagar den, att det måste strykas idag, utan det kan strykas imorgon beroende på om något annat kommer in.
Mm. Precis. Jag har ju experimenterat med att ta en dag ledig. Jag jobbar ju som egen konsult, och mina kontrakt är oftast, jag tror inte jag har haft ett 100% kontrakt sedan jag började. Det nuvarande är på, det började som på 60% och gick upp till 75%. Jag tänkte försöka ta en eller två dagar ledigt i veckan, men det är svårt när man är i en organisation som inte är 3 eller 4 dagar i veckan.
Mm.
För deras verklighet fortsätter 5 dagar i veckan, och då blir man, mm, plötsligt obekväm, för att man, ja, då kan vi inte ha möten på torsdag, för då är Bartek ledig.
Mm.
Så jag har faktiskt gått upp till 5 dagar i veckan, 6 timmar per dag i och för sig, men ändå, det funkar så där att ta en dag ledig i veckan.
Ja, det är väl just den där, det är synd på alla de där att det finns så mycket mötesceremonier,
mm,
som man måste vara delaktig i, och att där finns liksom ett krav på att alla måste vara med, även om alla kanske inte tillför någonting. Eller, mm, att någon annan kan tillföra det man själv hade tillfört.
Mm. Nu är det projektet jag är med i lite speciellt, och det är ganska stort personberoende till mig.
Mm.
Men det är även på en stor organisation inom finans och försäkring, och man lägger lite annorlunda vikt vid ceremonierna. Men apropå det, så vill jag jättegärna prata med dig om det. För du skrev jättebra saker i en bloggpost härom veckan bara.
Mm.
På din, är det din personliga blogg, eller är det liksom, vill du bygga ditt varumärke?
Jag borde bygga mitt varumärke med den bloggen.
Mm.
Det har blivit att det är en personlig blogg, för att jag skriver saker som är högt och lågt. Jag har lagt, mm, ut olika recept på saker som innehåller havregryn och banan.
Mm.
Och sen har jag också skrivit om saker som händer liksom i arbetslivet. Och mina erfarenheter som egen konsult. Man skulle kunna separera det på något sätt. Vi får se vad som händer. Jag tänkte nog på det där idag och kom nog fram till att den är nog mitt utlopp att få vara obekväm. Inte obekväm mot andra, utan obekväm mot mig själv. Så tillvida att jag skriver någonting där, något inlägg som återspeglar det jag liksom går att tänka på just nu. Och sen låter jag bara texten komma ut. Jag redigerar väldigt lite. Jag korrläser knappt. Nu var det väl du och en annan här på kodsnackslacken som fick läsa meddelandet innan jag liksom länkade det vidare på LinkedIn och i slacken också. Så tanken är att det ska gå väldigt fort, gärna vara väldigt fel också, så länge det inte är elakt mot någon. Men nu hade jag liksom gått och tänkt ganska mycket på det här med retrospektiv. Och det gjorde jag nog ganska mycket, kom jag på sen, med avstamp i att jag är en person som inte säger vad jag tycker om ingen frågar. Jag tycker inte om att vara obekväm, och jag brukar liksom inte komma och lägga mig i, utan det brukar mer liksom vara att jag känner att retrospektivt är ett bra tillfälle att få ta upp saker som jag tycker är väldigt bra och saker som skulle kunna göras på ett annat sätt, där det finns förbättringspotential.
Visst är det så att du har bakgrund som var det Scrum Master, Team Lead?
Ja, men jag har varit både Scrum Master och Team Lead under några år.
Det har jag också varit, och jag måste säga att retrospektiven är den ceremonin som jag liksom hade mest ont i magen av. Kanske för att jag i mina Scrum Master-roller hade liksom någon informell minichefsroll också. Men det känns som att i de Scrum Master-rollerna som jag har haft så blev jag någon slags missnöjeskudde. Under de sessionerna. Mellan teamet och liksom diffusa övre lagren i org-kartan. Så det var gnälligt, helt enkelt, om man ska summera.
Ja, och sådana möten är inte speciellt roliga att ha heller.
Ja, speciellt när man är en ny Scrum Master och liksom inte har någon erfarenhet att hänga upp det på. Och så försöker man liksom, ja, nu ska vi rita en racerbil och den ska representera vad vi vill göra. Och fallskärmen bromsar oss. Och så får man liksom, får man en lista på 10 punkter som man aldrig någonsin kommer att implementera. Och därför blev jag väldigt glad av din artikel med liksom... Ja. Få en annan infallsvinkel.
Ja, men vad roligt att du tyckte om att läsa den. Ja, alltså, man ska ju få gnälla av sig. Det är ju superviktigt att få göra det under ett retrospektiv. Men det är också viktigt att det finns att organisationen är uppbyggd så att det gnället kan tas på allvar och att man kan göra någonting åt det. Så att folk inte bara kommer och gnäller om samma saker hela tiden. Och sen kan det ju liksom komma... Gnäll, konstruktiv kritik, det går ju liksom att bädda in det på många sätt. Och jag menar inte gnäll som i någonting som är väldigt negativt, utan ibland är det skönt att bara få komma och vara missnöjd.
Ja, katarsis, är det så det heter?
Ja, just det.
Gå ut i skogen och vråla av sig och sen känns det lite bättre.
Ja, men precis. Och vad heter det? Jag har märkt att när någon har gnällt av sig, speciellt på hur vi har jobbat tillsammans i teamet, då är det en ögonöppnare för många som förstår att okej, du som har den här rollen, du upplever att liksom vår process, den funkar inte riktigt för den hindrar dig. Men det är precis som sunt förnuft, att folk liksom, det är ingenting som någon har, fast alla har det, tycker de själva. Och det är samma sak liksom med den här lyhördheten, att när man är inne i sin bubbla som utvecklare, som produktägare, vad det nu skulle kunna vara för någonting, så tycker jag att det är svårt att fånga upp de här grejerna som händer runt omkring. Och det kanske ligger i min personlighet, men det är just därför jag uppskattar retrospektiv, att har man liksom en skyddad miljö där man kan sitta och prata med varandra om vad som helst, så vågar folk ta upp de här sakerna som man ska haft, kanske bara lite grann. Och få lyfta det så att alla liksom hör det explicit och att det inte bara sägs mellan raderna eller någonting.
Men när du höll i retrospektiv, producerar ni också den här listan med saker som man ska förbättra till nästa gång, eller är det liksom, är det en övning som för jag kan se att det är en övning som har värde om, även om man, om man bara slänger den där listan. Det är som man skriver ett argt mejl och sen så tar man bort mejlet. Liksom. Man har fått ut någonting av bara faktumet att man har skrivit den.
Ja, ja. Alltså när jag var Scrum Master, då hade jag ju en naiv bild av att man skulle ha gjort allt det där till nästa gång. Mm. Och jag är en sån som tar saker väldigt bokstavligt. Liksom. Om någon säger att vi ses 16:45. Mm. Då kanske de menar 16:45, 17:30. 17:15 står jag där och är beredd liksom, och tittar på klockan. Så här, var är den här personen någonstans? Vi sa ju 16:45.
Mm, när man ska spela in podcastavsnitt 18:30 och ja, världen dyker in 18:32.
Ja, tryckt stämning. Ja, men då får man leta upp roliga giffar som man kan skicka till världen istället. vad heter det? Jo, ja, det var ganska länge sedan jag var Scrum Master och hade retrospektiv. Alltså att det var jag som faciliterade dem.
Mm.
Men liksom, jag vet inte vad man ska säga om den här listan. Jag känner att de saker som man har gjort och verkligen exekverat på, det är oftast de saker som någon har blivit tilldelad och gjort under själva retrot.
Mm. Under retrot?
Ja, men under pandemin när man har suttit och jobbat liksom remote, alltså remote retro, så kanske någon ska boka in ett möte när vi pratar om hur vi ska refakturera den här komponenten. Till exempel. Mm. Jag är ju frontend-utvecklare, liksom, så det är mycket komponenter i React. Och istället för att någon tar med sig det och gör det efteråt, så sitter den på i en annan flik och bokar in den här i Google Calendar eller vad vi nu använder.
Mm.
Och då kan man kryssa för den direkt. Men större saker, ja, det kan vara skönt att prata om det, men det är ganska naivt att tro att folk kommer göra allting.
Ja, det känns som att man måste väldigt uttryckligen säga du, Kalle, ska göra punkt A och du, Lisa, ska göra punkt B till det här datumet. Mm. Annars.
Mm.
Punkt, punkt, punkt. För om det är allas ansvar så är det ingens ansvar.
Nej, men precis. Och alltså, det ska ju vara ganska, den här listan ska ju vara ganska driven av teamet också.
Mm.
Då, vad heter det? Dels är det viktigt att det är teamet som formulerar de här uppgifterna. Att det inte är någon så trött Scrum Master som sitter och försöker liksom läsa mellan raderna. Och, ja, men utifrån det här så kan vi definiera den här actionpunkten.
Mm.
Och frågar, är alla okej med det? Och så är det helt tyst. Och då tänker man, tystnad. Silence is consent, eller vad säger man för någonting?
Ja, precis. Ja.
Utan det måste ju vara någon som säger att så här, men, på måndag tar vi tag i och gör det här. Jag ser till att det händer.
Varje projekt behöver en snäll diktator.
Ja, verkligen.
Du sa nyss att du har varit Scrum Master, men du är inte Scrum Master längre. Hur kommer det sig?
Jag får se. Jag var Scrum Master ganska länge när jag hade min sista anställning 2015-2016.
Mm.
Då var jag dels team lead och så var jag Scrum Master. Och det fanns en poäng i att rotera Scrum Master-rollen mellan folk i teamet, så alla fick prova på att vara det. Och jag tycker inte att det funkar att vara team lead och Scrum Master också. För en team lead är någon som folk lyssnar på och som kommer med, har mandat.
Mm.
Men en Scrum Master ska bara vara någon som hjälper processen.
Mm.
En Scrum Master ska inte vara någon som bestämmer någonting förutom hur vi ska ta oss framåt i mötet. Och det har inte varit något aktivt beslut från mig att inte vara en Scrum Master. Jag var det en gång samtidigt som jag var utvecklare nu som egen konsult.
Mm.
Men då kände också, vad heter det, kunder att det var bättre att få lyfta folk i teamet som var sugna på att prova den rollen.
Mm.
Så när jag kom tillbaka från föräldraledighet, då var jag inte längre Scrum Master, utan då var det vår testare som var det istället. Och han gjorde den rollen jättebra.
Mm. Anledningen till att jag frågar är att jag har noterat att jag håller på att göra en baklänges karriärsutveckling.
Mm-hmm.
Jag var utvecklare, sen var jag seniorutvecklare, sen var jag teamlead, sen var jag arkitekt. Och nu vill jag göra den resan baklänges. Jag vill tillbaka och bara vara en utvecklare.
Ja, just det.
Så jag fiskar efter andra människors åsikter och erfarenheter.
Nej, okej. Okay, men få se nu. Du är arkitekt nu.
Nu är jag nog... Jag är bara utvecklare nu.
Mm. Mm.
På, rent officiellt.
Mm.
Sen är jag den enda backend utvecklaren som har erfarenhet av just den här produkten. Så jag blir ju automatiskt någon slags seniorutvecklare.
Ja, just det.
Och liksom tech lead. Men uppdraget innan så var jag liksom arkitekt med stort A på pappret och allting. Och det vill jag inte göra om. Jag tar gärna arkitekturdiskussioner, men att vara arkitekt officiellt, det var inte min grej.
Var det liksom så att du bar den titeln arkitekt då, och om någon behövde liksom diskutera arkitekturella frågor så var det dig de kom till för att...
Dels det. En sak som jag gillar väldigt mycket var att jag fick coacha en juniorutvecklare som var superduktig, och det var jätteroligt. Och lite därför jag ville göra kurser också. Men arkitektrollen på större bolag är väldigt väldefinierad på gott och ont. Och här betyder den väldigt mycket skriva SADDAR, System Architecture Documents. Att skriva SADDAR, det var sitta i PowerPoint, det var sitta i Visio. Beställa rättigheter, leta upp rättigheter som man inte skulle ha.
Det låter som att det kommer ganska långt från själva utvecklingen då. Det som...
Ja, precis, exakt.
Den roliga biten, ur min smak.
Ja, så nu är jag väldigt försiktig med att ta uppdrag som heter arkitekt.
Men det är väl lite sådär, jag minns när jag liksom kom ut i det. Började på ett riktigt jobb efter att jag hade drivit egen firma några år efter att jag hade tagit examen. Det var som nu, då trodde jag liksom att det fanns en förväntan att utveckla det. Det var man bara ett tag. Sen skulle man bli allt det här andra. För då kunde man utveckling och då skulle man hela tiden hjälpa andra. Och det var liksom, det fanns en förväntan på det. Och det var väl också liksom att få en roll som har lite mer... senioritet kanske också är en arbetsköpares eller arbetsgivares största sätt att visa någon typ av uppskattning eller liksom att man gör någon form av progress. För stannar man bara som utvecklare hela tiden, då, vad betyder det? Liksom, när du ska jämföra din karriär med alla andra som du vill jämföra dig med, att du inte har kommit längre än utvecklare. Men det är ju så roligt att vara utvecklare.
Ja, det är den här klassiska tropen att man du är jättebra på en sak så nu får du inte göra det längre. Utan
ja, men precis. Precis.
Som du inte tycker om och är dålig på istället.
Och alla andra som blev bra av att ha med dig som var duktig på att göra bra saker nu liksom tappade den där pelaren.
Ja, det var min karriärsprogressionsrant.
Ja, men det är kul att höra. Du, när du ofta beskriver att du är inne i någon form av fas när du kontemplerar och navelskådar lite grann din karriär och hur du vill komma framåt. Jag undrar om det kommer komma en milstolpe en dag när du vaknar upp och säger, det är det här jag vill göra. Eller om det kommer vara någonting som sker gradvis.
Jag vaknar upp en dag och märker att jag har förvandlats till en enorm skalbagge.
Ja, då måste du få andra prioriteringar.
Ja, nej men tack för att jag fick prata av mig om mina karriärsbekymmer. Hoppas det inte blev för navelskådigt.
Ja, det är kul att skåda navel. Jag har själv gått med den tanken lite grann sådär. Om man gör en karriäromvändning, vad ska man göra då? Om man nu lägger ner det här med utveckling.
För det, en sak som slog mig. Det är ju, vi har ju typ, jag vet inte hur gammal du är, jag är 40.
37.
37, ja men då, du har inte kommit in i den här stora existentiella tvivlet. Men det slog mig när jag fyllde 40 att jag har 25 år kvar av det här, jag är inte ens halvvägs. Och det kanske är okej att backa bandet lite och bara vara utvecklare i 10 år till innan man gör ett nytt försök. På någon slags ledarskapsroll eller någon arkitektroll.
Ja visst, ja. Tänk, då kanske utvecklingen har blivit så tråkigt att det är bara AI som skriver all kod. Att man måste göra något annat ändå. Ja, nej, men precis, det är sant. Man behöver ju inte ha så bråttom heller att ändra det nu, för man kanske hinner tröttna på det också.
Ja, just i vår bransch har det varit väldigt mycket så att liksom efter 3 år är du seniorutvecklare och liksom Då är, ja, men, då är det liksom 5% in i karriären och du har typ nästan maxat progressen.
Ja, men, det där är så knasigt också. Hur kan man säga att någon är senior efter 3 eller 5 år? För det finns något som heter livsvisdom också.
Mm.
Och man ska liksom ha gått igenom lite olika bolag, lite olika anställningar, lite olika roller och olika projekt. Och ha liksom sina battle stories så man vet vad som har hänt. Mer kanske på en konceptuell nivå snarare än att ja, men, i de här versionerna av .NET så gjorde vi på det här sättet och nu gör vi så här. Och det här är en pipeline.
Mm.
Efter 5 år, jag trodde jag kunde jättemycket men jag kunde ju ingenting.
Nej, nej precis. Och nu efter, hur länge har jag jobbat? Jag har jobbat i snart 17-18 år. Nu börjar jag känna mig att jag är en liksom baseline.
Mm.
Utvecklare.
Mm.
Nu kan jag börja liksom finlira med specialisering och jag vet vad jag är bra på och jag vet vad jag inte är bra på. Det kanske nu är det roliga börjar.
Ja, precis. Och ju äldre barnen blir desto mer energi får man till annat också. Mm. Som att de blir mer och mer självständiga. Och jag tänker att vi utvecklare, vi drivs ju ganska mycket av en nyfikenhet. Man vill testa på andra saker.
Mm.
Jag har ju en oändligt lång lista av saker jag vill prova.
Mm.
Bara man sitter och tittar i kodsnackslacken liksom. Någon som helt plötsligt ger sig in att skriva en brainfuck-kompilator i Rust och lite andra saker som jag känner.
Shoutout till Pontus.
Just det, Pontus var det. Och hur mycket saker som helst som folk ägnar sig åt. Jag vill också vara med och göra det där.
Mm. Men det är kanske okej. Okay. Det är kanske okej okay att gå på sparlåga genom livets getingmedia fram tills barnen är, jag vet inte, det kanske aldrig går över, slog det mig nu, det kanske bara, snart kommer tonåren, det kanske blir ännu värre då.
Men de flyttar hemifrån så småningom också.
Ja, men mina vill inte flytta hemifrån, de vill bygga ett hus på tomten och bo där, vilket är lite fint.
Ja, där är faktiskt, ja, vad roligt, ja.
Nu har vi har spårat fullständigt från ämnet.
Vad var ämnet?
Det gick från retrospektiv till introspektiv.
En sak att ta med sig från min tid som Scrum Master.
Mm.
Det var ju att den absolut roligaste gången jag var Scrum Master. Det var när jag var Scrum Master för ett backend-team. Jag visste vad de byggde för produkt. Jag hade ingen aning om vad det var för teknikstack. Jag hade ingen aning om vad det var för tjänster de byggde. Jag hade ingen aning om vilka team det var som de hade att göra med. Inte från början i alla fall. Och då fick jag komma in som någon sån här dum människa som faktiskt behövde ställa alla de här frågorna som någon Scrum Master liksom gör. Att man har någon form av kanske coachande förhållningssätt till att få fram svaren.
Mm.
För jag visste verkligen inte. Och när det var stand-up, det enda jag behövde fokusera på, det var liksom att fånga upp de sakerna och få det förtydligat. Vilket blev någon typ av rubber duck inför teamet. Och sen, under retron, det enda jag kunde göra, det var att hålla i själva mötet. Jag visste ju knappt, om man ska överdriva, vad de pratade om.
Mm.
Vad var det här Java för någonting egentligen?
Mm.
Och då fick ju de definiera action points, för jag kunde inte göra någon action point.
Mm.
Och så jag fick hitta på roliga retron. Jag fick ta fram lappar i roliga färger och pennor i roliga färger. Men jag fick liksom också se till att de kände att det var som jag fick, den feedbacken jag fick liksom efter min tid som Scrum Master där, att de fick faktiskt ut ett stort värde av att ta med mig.
Mm.
Och det tyckte jag var liksom en princip som jag har tagit med mig de fler gånger jag var i Scrum Master, att jag ska inte veta någonting, jag ska inte styra någonting i liksom de beslut, teamspecifika beslut eller liknande som ska tas, utan det om teamet kan sköta det själva så är det mycket, mycket bättre.
Mm.
Och att inte ens att jag har den kompetensen att kunna göra det.
Mm. Ja, skönt det lät på något sätt. Bara liksom vara en facilitator och liksom guida teamet.
Ja, det var faktiskt jätteskönt.
Ja, det kanske jag ska prova på om, säg 10 år när jag är klar med att bara vara en utvecklare. Erik, tack så jättemycket för att du ville vara med och prata om våra misslyckade löften och karriärsmål och drömmar och tankar. Tack så jättemycket.
Tack för att jag fick vara med.